Du lyssnar på Bli säker-podden och den här veckan ska vi prata om en lösning för åldersverifiering som inte är helt vansinnig. Det låter som att du har tagit på de generösa glasögonen denna veckan.
Oh ja, det har jag. Jag har gett det finaste omdömet jag kunde ge till den lösning för åldersverifiering på nätet som det ser ut att vi får här i EU. Nämligen, till skillnad från den brittiska lösningen, inte helt vansinnig.
Nej, inte helt åt skogen så att säga. Detta avsnitt av Bli säker-podden, som för övrigt är nummer 322, är inspelat den 16 oktober och släpps den 17 oktober. Året är 2025 för er som inte har koll på det.
Och precis som vanligt så produceras podden av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Vi börjar med några uppföljningsfrågor och det är ju angående då att Windows 10 dagar är räknade. Och vi har ju tagit upp det i ett par tidigare avsnitt. Först, gällande Windows 11s krav på Microsoft-konto, kan inte privatpersoner låtsas ansluta sina datorer till en domän?
Det pratade vi om förra veckan, för då nämnde jag att Microsoft nu kräver att användare loggar in med ett Microsoft-konto när de konfigurerar sin Windows 11-dator för första gången eller ominstallerar en befintlig Windows-dator. Då sa jag också att det här inte är någonting som påverkar företag, för att om en användare vill ansluta sin dator till en domän, då behöver inte användaren logga in med ett Microsoft-konto utan kan fortsätta använda Windows precis som tidigare utan att vara ansluten till ett Microsoft-konto. Men då fick jag frågan från flera personer gällande vad hindrar privatpersoner att göra samma sak? Och egentligen ingenting. Det går att kringgå kravet på Microsoft-konto på samma sätt om du har en dator som kan anslutas till en domän. Men det går ju inte med hemversionerna av Windows, utan då måste du ha Pro eller Enterprise eller Education-versionerna av Windows för att det ska gå. Och det är det som förhindrar privatpersoner att installera Windows 11 utan att koppla ett Microsoft-konto till sitt användarkonto på datorn.
Där är det. Vi ska gå in på Linux. Men först måste jag säga, sen efter förra veckans avsnitt så har jag en bevakning på Tradera för att hitta en bättre begagnad bärbar dator för att just installera Linux. Jag blir så himla sugen på att göra det och använda det och testa och dona. Och det tycker jag att fler bör göra. Det har ju kommit in lite frågor om det också. Och den vi tog här är gällande Linux-kompatibilitet. Varför kör du inte Winboat?
Ja.
Vad är det då, undrar ju jag, Peter Esse.
Och det är en fråga som jag har fått från flera personer med anledning av att jag nämnde att jag behövde kunna köra Adobe Creative Cloud på min huvudarbetsdator. Jag kör ju Linux på andra datorer, på min privata dator där hemma, på streamingdatorn som vi använder för att producera den här poddens, eller för att hantera poddens inspelningar och styra kameravinklar och sånt. Nu har vi visserligen bara en kameravinkel i den här podden, men när jag gör andra inspelningar då har vi också en kamera som sitter där uppe för att kunna filma bordet. Och det styr vi med Linux-dator. Så jag kör Linux på många ställen, men inte på just den datorn som står här på bordet, för det är min huvudsakliga arbetsdator och där måste jag ha Adobe Creative Cloud. Sen finns det då lösningar som då till exempel Winboat för att köra Windows-appar på Linux, men det är lite förenklat att säga så, för att det Winboat gör är att det startar en virtuell maskin och så körs Windows i den virtuella maskinen och apparna ovanpå Windows i den virtuella maskinen. Det gör att det går att få Windows-appar att fungera på samma dator som du kör Linux, men det är inuti en virtuell maskin. Det som Winboat har gjort, till skillnad från andra sådana här lösningar för att virtualisera Windows, det är att göra det väldigt snyggt, att man får fönsterna så att de inte är inuti ett annat fönster och liknande. Så det är snyggt gjort av Winboat, men det är fortfarande i en virtuell maskin. Det är inte som de här kompatibilitetslagren som jag nämnde i förbifarten i förra veckans avsnitt, Wine eller Proton, som inte ska förväxlas med Protonmail, men som gör att det går att köra spel på Linux med bra prestanda. Kompatibilitetslagren, de gör att Windows-appar kan köras på den vanliga Linux-datorn utan virtualisering. Winboat kräver virtualisering och det gör att jag får inte den prestandan som jag behöver för att kunna köra till exempel Premiere Pro eller After Effects, för att då virtualiseras allting. Så det blir en virtuell dator som körs ovanpå datorn. Dessutom är Winboat för närvarande i betastadier. Det finns vissa problem som är kvar. Till exempel så går det inte att dra nytta av grafikprocessorn, utan till och med den måste virtualiseras. Så det finns många problem som kvarstår. Men jag nämner det ändå nu här för att det finns många Windows-appar som inte kräver hög prestanda, utan bara måste fungera på ett eller annat sätt på en Linux-maskin. Och i så fall är virtualisering en ypperlig lösning. Precis som på den här datorn, jag virtualiserar 3 stycken operativsystem på macOS för att kunna komma åt sådana saker som inte finns i macOS. Så det är en lösning som fungerar i många sammanhang, men den gör inte att jag kommer loss från mitt ohälsosamma beroende av Adobe Creative Cloud.
Nej, det finns det andra lösningar på. Men vi går vidare nu till, ja, jag vet inte om det är en god nyhet eller om det är att förlänga lidandet, men Chatkontroll 2.0 skjuts upp ännu en gång.
Ja, vi har tidigare pratat många gånger om massövervakningsförslaget Chatkontroll 2.0, som alltså nu ska kräva en bakdörr i meddelandeappar. Och det har varit mycket kritik mot det. Men det såg ändå ut som att det skulle gå till förhandlingar i ministerrådet nu den här veckan. Men i fredags, då stod det klart att Tyskland också bytte åsikt i frågan och blev motståndare till det kompromissförslag som Danmark hade lagt fram. Och därmed fanns det ännu en gång blockerande minoritet, vilket gjorde att det inte ens var lönt att ta upp förslaget i ministerrådet på mötet nu den här veckan. Så i fredags ströks punkten från ministerrådets agenda.
Det var väl så att Tyskland har väl varit kritiska hela tiden, men att höll på att vända.
Ja, precis. Det höll på att vända. Det såg ut som att de kunde vara lite positiva, men nej, sen kom tyskarna tillbaka och kom ihåg. Just det, förra gången som vi införde massövervakning så slutade det riktigt förbannat illa. Men danska justitieministern kommenterade situationen i en intervju med Danmarks Radio på det här sättet.
Det danska EU-ordförandeskapet kommer emellertid att arbeta vidare med medlemsstaterna för att hitta en lösning. Och därför fortsätter förhandlingarna om de tekniska detaljerna i förslaget.
Så vi är alltså inte av med Chatkontroll 2.0 än. Danmark kommer göra ytterligare ett försök att få igenom förslaget, vilket innebär att vi kan räkna med att se det tillbaka i december, innan då ordförandeskapet sen går över till Cypern, som kanske kommer göra sitt eget förslag. Så vi har kanske några veckor nu då vi kan andas ut, men kampen är inte över. Sen så pratade Danmarks justitieminister också med TV2 och kommenterade då det här att det hade skickats en mängd mejl för att försöka påverka EU-parlamentariker och de politiker som har beslutande rätt i frågan att vända sin åsikt att bli motståndare till förslaget. Det har inte uppmärksammats jättemycket i Sverige, men i Danmark så blev det i alla fall en stor nyhet, och det kommenterade Danmarks justitieminister så här, fritt översatt.
Jag är inte journalist. Om jag vore journalist skulle jag försöka följa pengarna bakom hur ett sådant här narrativ har uppstått.
Mm, exakt. Och på den punkten så är jag faktiskt 100% med Danmarks justitieminister. Jag håller helt och hållet med. Om du är journalist, följ pengarna. Fundera över vad är det som ligger bakom att det här förslaget kommer tillbaka gång på gång på gång på gång utan att grundproblemet har åtgärdats. Och vill ni veta lite mer om pengarna bakom Chatkontroll 2.0 kan jag rekommendera en artikel från 2023 som skrevs av Investigative Journalists for EU och har publicerats på många språk. Jag lägger en länk i show notes till en engelsk version av artikeln som inte ligger bakom betalvägg.
Jag vill verkligen, verkligen, verkligen rekommendera att gå in på TV2 via länken och läsa just också vad Bjerre Damgård svarar då justitieministern runt detta, som är en forskare. För hela det här följa pengarna, det handlar ju om, det är liksom en politisk härskarteknik där du istället för att erkänna det här nästan folkliga upproret och upproret från forskarvärlden, de som har kompetens runt detta och förstår hur saker och ting hänger ihop, du bara liksom bajsar på det på ren svenska och nullifierar det på ren engelska och hänvisar då till att det här är någonting som ligger bakom istället. Så. Och hela chatkontroll, hela det här, det kan hända två saker. Det ena är att för det, chatkontroll är ett förslag som inte går i fas med verkligheten. Och då så får man göra två saker. Antingen så får man förändra förslaget eller så får man då förändra verkligheten. Och verkligheten som behöver förändras då, det är ju att vi inte har totalsträckskryptering med allt vad det innebär.
Ja, för vi ska komma ihåg att Danmarks justitieminister anser alltså inte att det är en mänsklig rättighet att kommunicera utan att vara övervakad, vilket vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Men ja, tyvärr så lär vi ha skäl att återkomma till chatkontroll 2.0 igen, och om ni tycker att det är för mycket tid i podden som läggs på den här massövervakningsfrågan, hjälp till att stoppa det så kan vi fokusera på vettigare saker. Och vettigare saker, det ska vi faktiskt fokusera på i två event som jag vill passa på att tipsa om innan vi går vidare. Det ena, det är ett event den 22 oktober som anordnas av SSF Stöldskyddsföreningen, där jag är med och pratar om nätfiskeattacker och lite anknyter till miljödataläckan, vad den innebär för organisationer. Det är en del av Tänk säkert-kampanjen som pågår hela oktober och det är gratis. Sen har vi också den 24 oktober, det är nästa fredag, då är det den månatliga säkerhetsfredagen hos Dataföreningen, och den här säkerhetsfredagen så blir det ett event som handlar om säker kommunikation utan amerikanska molntjänster. Då gästas Dataföreningen av Johan Linåker som är forskare vid Risolt Lunds universitet och Johan Bernhardsson som är application specialist på Red Pill Lean Pro och har medverkat i podden en gång tidigare. Det är ett event som vanligtvis är förenat med en liten kostnad för de som inte är medlemmar i Dataföreningen, men det här eventet är kostnadsfritt för alla, och det kommer också säkerhetsfredagen i november troligtvis att vara. Om den inte blir det så kommer jag i alla fall ge en rabattkod till alla som lyssnar på Bli säker-podden så att ni kan vara med på novemberevent också. Men 22 oktober och 24 oktober, två stycken gratis event. Det ena är, eller det förstnämnda är bara online. Det andra är online eller på plats på Fleminggatan i Stockholm om ni så önskar.
I april 2025 så blev det ju klart att Synology, de tokar till det bland alla sina stora fans, Kalle Milnicka inkluderat, när man då satte krav på vilka hårddiskar som skulle kunna användas.
Exakt, vi pratade om det i avsnitt 297 och jag har ju varit en sån här riktig Synology-fanboy.
Som man ju är.
Precis, det, eller som jag var i alla fall. Det, ja. Först och främst, Synology är en tillverkare av NAS-enheter, nätverkslagringsenheter, och jag bytte till att köra Synology, jag tror det var 2010, och hade inte ens funderat på att välja någon annan NAS-tillverkare än Synology, fram till då att Synology tog beslutet om att de skulle införa krav på att det bara var deras hårddiskar som fick användas i plus-serien, det vill säga den serien av NAS-enheter som jag använder. Vilket var ett väldigt konstigt beslut dessutom, eftersom Synology inte tillverkar några egna hårddiskar utan de tar andra tillverkares hårddiskar, flashar firmware på dem och sätter sin egen etikett. Så det var väldigt beklagligt, för det gjorde då att då kunde jag inte längre välja de bästa hårddiskarna, och bästa hårddiskarna är antingen de som har bäst pris eller de som vi ser i undersökningar som till exempel den Backblaze gör varje år, där de analyserar vilka hårddiskar har hållit bäst. Så jag blev väldigt irriterad på det. Men det var inte bara jag som blev irriterad på det. Synology trodde säkert att vi har en så lojal användarskara att vi kan kräma ut lite pengar extra genom att kräva att de köper våra hårddiskar också. Jag tror att det slutade med att de tappade väldigt stor del av all sin försäljning. För förra veckan, då twittrade de så här, fritt översatt.
Det är sant! Utropstecken. DSM 7.3 är här och innehåller stöd för tredjeparts hårddiskar.
DSM är alltså det operativsystem som NAS-enheterna kör, och ja, Synology, de vänder på en femöring. De gör en 180 graders sväng och ändrar, river upp sitt beslut. Nu så ska man igen få använda de hårddiskar som man vill utan att förlora någon som helst funktionalitet. Synology utvecklar det här lite i ett pressmeddelande fritt översatt till svenska.
Synology samarbetar med hårddisktillverkare för att utöka utbudet av certifierade lagringsenheter och därmed erbjuda mer tillförlitliga alternativ. Samtidigt kommer 2025 års modeller av DiskStation Plus, Value och J-serierna som kör DSM 7.3 att stödja installation och skapande av lagringspooler med tredjepartsenheter.
De nämner att det här inte gäller M2-enheter, alltså om du vill ha en liten M2-SSD i din Synology DiskStation Plus NAS. Och de nämner inte någonting om RackStation-enheterna. DiskStation, det är NAS-enheterna som du placerar på ett bord. RackStation är de som du monterar i ett rack, och de nämner ingenting om RackStation-enheterna. Oavsett vad är jag glad att de har tagit sitt förnuft till fånga, men jag är lite orolig att det är för sent. För fram tills det här beslutet hade jag inte något skäl att fundera på att skaffa någon annan NAS. Men när det här beslutet togs, då började jag kolla på vad finns det för alternativ. Och plötsligt finns det en massa alternativ. För mina ändamål så har framförallt Ubiquiti seglat upp från ingenstans.
Ja, gud ja.
Så de nya Ubiquiti-NASarna är plötsligt mycket mer intressanta för mig än Synology-NASarna. Så även om Synology nu ändrar sig, vilket jag är glad för, så kan Synology ha förlorat flera stora förespråkare, inklusive mig.
Ja, jag sitter och bara försöker analysera hur stor fråga detta är utanför hur mycket det påverkar, så att säga.
Ja, du tänker att det inte alla som behöver en NAS längre?
Nej, jag tänker just för... Nej, jag NAS alltså. Mm. Ja, det har man NAS. Jag har insett, jag har ju själv en till mina videofilmer, men ja, bland de vanliga användare. Alltså det är mycket mål nu för tiden. Jag tänker vad jag vill komma till är, undra hur det är att vara Synology och vara så beroende av den typen av produkter.
Ja, nej men det är ju väldigt många fotografer, videoproducenter som du och jag som behöver NASar för att kunna lagra stora mängder data. Så inte bara en terabyte eller två terabyte, utan liksom kunna lagra 20, 40, 60 terabyte med data. Det går ju inte att göra på samma sätt i molntjänster, framförallt inte om du ska ha snabb åtkomst till det dessutom. Så visst, det är klart att NASar behövs inte på samma sätt av stora allmänheten efter att vi har fått molnlagring, bra billig molnlagring, säker molnlagring också, som vi då kan få med till exempel antingen att välja totalsträckskrypterade Proton Drive eller använda kompatibilitetslösningar för att göra icke-totalsträckskrypterad molnlagring totalsträckskrypterad, till exempel Cryptomator. Så det finns bra säkra lösningar, men mängden data och snabb åtkomst till den. Alltså, jag kan ju inte vänta på att saker ska laddas ner från nätet om jag behöver åtkomst till en fil snabbt. Den måste ligga i mitt lokala nätverk på en NAS som jag har snabb åtkomst till. Så ja, färre behöver NASar idag, men NASar fyller fortfarande en viktig funktion, framförallt för fotografer och videoproducenter.
Och då kanske det är ännu viktigare att det finns en viss frihet då att välja vad och hur man vill när det kommer till lagring till den. Vi går nu till veckans huvudämne och pratar om åldersverifieringslösning som inte är helt vansinnig. Men innan dess, varför är vi i ett läge där unionen tycker att vi behöver åldersverifiering? Vi har ju ID-kort kanske.
Ja, men de funkar ju inte ordentligt på nätet.
Just det.
Och det har vi... jag ska säga som så här, det är två saker vi måste väga in här. Först och främst, vi vill kunna åldersverifiera oss utan att legitimera oss. Den är väldigt viktig. Åldersverifiera betyder att jag kan på något sätt styrka att jag är över 18 eller över 16. utan att berätta vem jag är. Legitimering betyder att jag berättar exakt vem jag är. Och vi vill inte på nätet behöva legitimera oss så att webbplatserna vet vilka vi är. Vi vill kunna ha lösningar som gör att webbplatserna bara vet att vi är tillräckligt gamla. Sen ska de strunta fullständigt i vilka vi är. Men sen har vi ju då det här trycket från flera länder, alltså vi ser ju det från många västländer nu, att det är jättestor efterfrågan på att det ska införas hårdare åldersgränser. Åldersgränserna som vi har haft på nätet tidigare har ju varit av stuket lita på att det jag säger är sant. Alltså om jag vill gå till Systembolagets webbplats, då får jag frågan, är du över 20 år? Och då säger jag, jajamensan. Och det kunde jag göra även när jag inte var över 20 år. Eller porrsajter, som är det som det ofta skyltas med. De frågar, är du över 18 år? Och oavsett om personen som besöker sajten är över 18 år eller inte, så klickar personen på, ja, jag är över 18, och kommer då in. Vi ser ju också då att de här kraven kommer till sociala medier, att det ska inte längre gå att säga ja, jag är över 13 och då blir insläppt rakt upp och ner. Vi ser att det kommer sådana här krav på chattlösningar som Discord, att det kommer till webbplatser som innehåller saker som nödvändigtvis inte är lämpliga för personer under 18, till exempel då Wikipedia. Även om jag tycker det är fruktansvärt ifall vi börjar tro att det är lämpligt att censurera Wikipedia för de som är under 18.
Det här är
ju en jättestor fråga. Alltså, hur smart är det med 18-årsgränser på saker? Det finns jättemånga saker som jag som 17-åring definitivt tyckte att jag skulle ha tillgång till även om jag inte var 18. Men vi lämnar det därhen. Vi kan bara konstatera att det finns en sån här panik, efterfrågan på åldersverifieringslösningar på nätet. Och i och med att det finns ett sånt här stor efterfrågan på det, så är det åtminstone bra om vi tar fram lösningar som inte är katastrofalt, jag tänkte säga katastrofalt dåligt genomtänkta, men inte genomtänkta överhuvudtaget, likt det vi ser i Storbritannien. Vi gjorde ett avsnitt som handlar om åldersverifieringslösningarna som Storbritannien nu förespråkar. Den lösning som vi håller på att ta fram i EU är inte lika galen, och det är tur det, för det som vi förutspådde att skulle ske med anledning av de åldersverifieringslösningar som Storbritannien krävde, det var ju att det skulle börja läcka massa ID-handlingar. Och förra veckan då pratade vi om att Discord hade läckt massa ID-handlingar, inskannade ID-handlingar som Discord-användare hade hållit upp. Och då var det dessutom, i förra veckan då sa vi att det var ett begränsat antal användare som var berörda. Vi har fått siffror på hur många det faktiskt är som berörs. Vi ska se här, det står så här.
Av de konton som påverkas globalt har vi identifierat cirka 70 000 användare som kan ha fått sina ID-foton exponerade, vilka vår leverantör använder för att granska åldersrelaterade överklaganden.
Mm. Så 70 000 är ett begränsat antal användare. I och för sig sant.
Allt är relativt att säga, de har ju några användare, men det är väldigt många människor.
Ja. Men vi vill inte ha så vansinniga lösningar, och vi vill dessutom inte ha lösningar som bygger på att tjänsteleverantören eller mellanhanden som tjänsteleverantören anlitar vet vem personen är. Vi vill inte ha verifieringen, vi vill bara ha, eller förlåt, identifieringen. Vi vill bara ha åldersverifieringen. Och den lösning som det nu arbetas på inom EU, den är åtminstone lite genomtänkt. Den bygger på öppen källkod, den bygger på webbstandarden Verifiable Credentials, och vi ser att implementationen, där har någon tänkt till. EU-kommissionen skrev så här gällande den lösning som de nu har tagit fram som en grund för olika länder och även olika organisationer att bygga åldersverifieringslösningar utifrån, fritt översatt till svenska.
För att hjälpa onlineplattformar att införa en användarvänlig och integritetsbevarande metod för åldersverifiering utvecklar kommissionen en harmoniserad strategi i nära samarbete med medlemsstaterna. Den 14 juli 2025 publicerade kommissionen den första versionen av en EU white label lösning för åldersverifiering som en grund för en användarvänlig och integritetsbevarande metod för ålderskontroll i medlemsstaterna.
Du ska strax få fortsätta, jag ska bara flika in att White Label-lösning syftar här alltså på att de har tagit fram en app som sen andra kan sätta sin design på och klistra sin logotyp på och använda för åldersverifiering. Lite som att du kan hitta samma elektronikpryl med tre olika varumärken för att det är samma fabrik som har tagit fram elektronikprylen och sen har tre olika tillverkare satt sin etikett ovanpå. Vi fortsätter.
Publiceringen av denna lösning inleder en pilotfas under vilken en mjukvarulösning för åldersverifiering kommer att testas och vidare anpassas i samarbete med medlemsstater, onlineplattformar och slutanvändare. Danmark, Frankrike, Grekland, Italien och Spanien blir de första att använda den tekniska lösningen med sikte på att införa den i sina digitala plånböcker eller publicera en anpassad nationell åldersverifieringsapp i appbutikerna. Marknadsaktörer kan också använda mjukvarulösningen och vidareutveckla den.
Nu kommer Danmark då som ett av de här fem första länderna som håller på att hjälpa till med utvecklingen och testandet att lansera en version av den här appen, vilket Digitaliseringsstyrelsen i Danmark skriver om på sin webbplats.
Under våren 2026 lanserar vi på Digitaliseringsstyrelsen en ny app som ger dig bättre möjlighet att samla dina bevis digitalt på ett och samma ställe. De första bevisen i din app kommer att vara en legitimation och ett åldersbevis. I framtiden kommer du kunna lägga till många fler bevis och använda appen i hela EU. Åldersbeviset kan du använda för att bevisa att du är över en viss ålder. Det smarta med åldersbeviset är att du bara visar att du är över en viss åldersgräns. Till exempel att du är över 18. Du delar inte din exakta ålder, ditt personnummer eller annan personlig information. Därför kan du vara helt anonym när du använder åldersbeviset.
Vi lägger också en länk till ett videoklipp från EU-kommissionen där de visar hur den här appen egentligen fungerar. Men jag tänkte gå igenom det i tre steg här i podden också. Det första steget är alltså att användaren laddar ner en app och det kommer då troligtvis inledningsvis vara en app per land. Så Danmark kommer ha sin egen app och vi i Sverige kommer skaffa vår egen app dagen då det är dags för det. När användaren har laddat ner den appen så väljer användaren en PIN-kod och kan välja om användaren vill aktivera biometrisk upplåsning, alltså till exempel fingeravtrycksläsare eller ansiktsigenkänning. Den upplåsningen har då ingenting med själva åldersverifieringen eller legitimeringen att göra, utan det är bara biometrisk upplåsning för själva appen. Steg två är sen att användaren skaffar någon form av åldersbevis till den appen i fråga som kan spara ett verifierat åldersbevis. Och det åldersbeviset kan komma från passet eller från nationella ID-kortet eller en bankapp. I Sverige så är det ju då troligtvis BankID som används för att utfärda det här åldersbeviset. Om användaren väljer att använda sitt pass som åldersbevis behöver användaren bara skanna passet och sen skanna sitt eget ansikte för att visa att det är rätt person som faktiskt håller i passet för stunden. Och det används sen då för att utfärda åldersbeviset som sparas i appen och då sparas bara ålder. Sen klipps kopplingen till åldersbevisutfärdaren. Det beskrivs så här, fritt översatt till svenska.
Efter att åldersbeviset har mottagits bryts kopplingen mellan användaren och bevisutfärdaren och ingen ytterligare data utbyts. Beviset innehåller ingen ID-information som kan spåra användaren.
Bra. Och sen har vi då steg tre. När användaren vill logga in på en webbplats som kräver att användaren är över en viss ålder. Och det görs då genom att användaren går till en webbplats. När användaren vill besöka den del av webbplatsen som kräver åldersverifiering, då ombeds användaren att skanna en QR-kod. När användaren skannar den QR-koden verifierar användaren med appen att användaren är över en viss ålder, troligtvis då över 18 år. Men inte vem användaren är. Bara att användaren är över 18 år. Om användaren besöker webbplatsen i mobilen så behövs det inte ens skannas någon QR-kod, utan då går det att växla appar på mobilen rakt upp och ner. Så när användaren gör på det här sättet med den här lösningen, då överför inte användaren någon bild på sitt pass eller något bild på sitt körkort eller någon bild på sig själv till den webbplats där användaren ska logga in. Så användaren berättar inte vem användaren är för webbplatsen i fråga. Och användaren berättar inte heller för bevisutfärdaren vilka webbplatser som han eller hon bekräftar sin ålder på. Så det här är en snygg lösning där vi har en åldersverifiering som sparas i en app. Sen klipps kopplingen till åldersverifieringsutfärdaren. Och sen när användaren loggar in, då bekräftar användaren bara att han eller hon är över 18 år eller över 16 år, eller som jag till och med tror att det här kommer användas till på sikt, över 0 år. Vet du varför jag tror att det här kommer användas för att verifiera att någon är över 0 år?
Att man finns.
Att man finns och att man är en människa, inte en AI-bot.
Ja.
Jag tror att det är självskrivet att det här kommer användas på sikt, att bekräfta att du är en människa.
Kommer loggas in, ja. Precis överallt. Ja, då hade det varit nice att ha det på datorn också kanske.
Ja, och nu kommer du in på varför det här inte är en helt genomtänkt lösning. För även om principen som vi har pratat om nu är klok, så finns det problem med den. Och det första problemet är att den här exempelappen, den är bara framtagen för mobiltelefonen, för iOS och för Android. Om du inte har en iOS-enhet eller en Android-enhet, utan du har bara en Windows-dator, en Mac eller en Linux-dator, då funkar den inte. Så det är klart att många har en, de absolut flesta har en iOS-enhet eller en Android-enhet idag, men inte alla. Och nu pratar vi alltså om någon typ av åldersverifiering som kommer beröra väldigt många webbplatser. Vilket gör att om inte den här appen utvecklas vidare så att den har en Windows-version och en Mac-version och en Linux-version, så kommer väldigt stora delar av nätet att bli oåtkomligt för en allt för stor del av samhället. Och sen har vi den punkten som i min mening kan göra att allting faller. För den här lösningen som har tagits fram, vilket vi alltså inte vet om blir exakt den slutliga lösningen, men lösningen som har tagits fram, den kräver att du har Google Play Integrity API, stöd för det. Vilket alltså innebär att du måste ha Googles version av Android eller en iPhone. Det här innebär att EU alltså kräver att enbart användare som använder amerikanska mobiloperativsystem och godkänner amerikanska företags användarvillkor kan verifiera sin ålder. Det här kanske skulle kunna vara en lösning, men om det ska vara den lösningen så är det här ju helt vansinnigt att vi gör oss så beroende av amerikanska tjänsteleverantörer, amerikanska operativsystem. För att det här ska vara värt att överväga så måste grundversionen fungera oberoende av operativsystem. Och när det gäller då alternativa Android-versioner, någonting som vi behöver se mer av om vi vill vara mindre beroende eller bli mindre beroende av USA, då måste ju en sån här app funka. Den kan inte vara låst till Google Play. Den måste fungera på alla Android-versioner. Det måste vara en öppen källkodslösning som fungerar oavsett vilken Android-version som du kör. Och om inte det kravet kan plockas bort, om lösningen förutsätter, om lösningen bara är säker om det finns Google Play i botten, släng den och börja om. Då har ni gjort fel. Då är det här inte någonting som går att använda. För fundera samtidigt på vad är skälet till att det här behövs, att Google Play behövs, att Google Play Integrity API behövs. Vad är det de vill skydda mot? Vill de skydda mot att någon skapar alternativa appar och att det finns en möjlighet för de alternativa apparna att då fake-verifiera åldern? Att ungdomar plötsligt börjar sprida en fake-app sinsemellan som kan användas för att verifiera sin ålder på webbplatser. Om det är det de vill skydda mot, då ställer jag mig verkligen frågan till hur de har tänkt. För vi ska komma ihåg precis det som vi såg att hände i Storbritannien, att om någon vill gå förbi åldersverifieringen, då är det ju jättelätt. Det är bara att strunta i att använda åldersverifiering. Det är bara starta en VPN-tjänst, tunnla trafiken till ett land som inte har censuren. Problemlöst. Så ifall ungdomar vill gå förbi kravet på åldersverifiering, då tunnlar de ju bara trafiken till ett annat land.
Mm, censur, ja, okej, halvcensur.
Halvcensur, semicensur, mm. Ja. Så det är ju inte svårt för ungdomar att gå förbi det här kravet om det nu blir för komplicerat. Alltså, det är mer komplicerat för dem att börja skaffa en app som de möjligtvis kan påverka för att kunna verifiera sin ålder falskt, än att bara installera en VPN och strunta i att åldersverifiera sig. Så jag vet inte riktigt hur de har tänkt det. Och sen finns det massa andra problem med det här också. Jag lägger en länk i våra show notes till en artikel som EFF har skrivit, där de går igenom problem som de uppmärksammar, till exempel sociala problematiken. Nu har jag bara förutsatt att alla har en mobil. Det är långt ifrån alla som har en egen mobil i alla länder. Det är troligtvis inte ens i Sverige så har alla sin egen mobiltelefon. Vilket gör att en sån här app som ska koppla dig till mobiltelefonen blir svår. För att det kan vara flera syskon som samsas om en mobiltelefon. Eller flera personer som samsas om en mobil. Två stycken pensionärer som delar på en mobiltelefon. Det här är ett problem som EFF lyfter upp. Ni kan läsa mer om de andra problemen som de har noterat i den länkade artikeln. Men jag får säga att när jag har kollat på det som har beskrivits av appen hittills, vilket kan förändras, för det är ju på test som det nu rullas ut i 5 länder, så är det här en lösning som är genomtänkt. Den är inte helt vansinnig, men den funkar inte i praktiken. För det finns för många problem med den. Det finns för många saker som måste åtgärdas. Lyckligtvis så håller V3C, de som tar fram standarder för internet, de håller på att arbeta på, de hade en workshop nu tidigare i oktober där de skulle kolla på lösningar för att faktiskt lösa det här problemet på bästa möjliga sätt. Alltså ta fram en webbstandard för åldersverifiering där de väger in alla aspekter. Vi har inte resultatet från den workshopen än, men det har åtminstone publicerats en massa intressanta dokument där det är kloka personer som reflekterar kring de olika problemen som uppstår vid krav på åldersverifiering. Både på hur åldersverifieringen ska göras, hur det ska gå att verifiera sin ålder, vilka sociala aspekter det får. Så det, många intressanta saker. Det ligger en länk till alla de dokumenten i våra show notes. Och jag hoppas innerligt att det här mynnar ut i en bra standard för åldersverifiering på nätet. Och jag hoppas innerligt att vi inte följer i Storbritanniens fotspår och stressar igenom en lösning för åldersverifiering innan den är ordentligt genomtänkt, fullt fungerande, tar hänsyn till vilka konsekvenser det får i samhället och har granskats av väldigt många ögon för att det inte ska finnas några sårbarheter eller andra problem som har missats under framtagandet av den här testappen. Det kommer vi inte få svar på nästa vecka, men nästa vecka kommer vi i alla fall ha någonting annat intressant som vi lyfter upp här i podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.